Jag har haft väldigt ont i min kropp de sista dagarna, så att det kanske blir lite rörigt idag. Jag bara varnar på förhand. Vi ska väl ändå läsa några ord ur Apostlagärningarna 2, de första verserna. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Vind och ande är samma ord i både hebreiska och grekiska. Så att när det nu kommer en storm så är det Herrens ande som drar fram. Pingstdagen hade kommit, står det. Och det betyder att pingst fanns redan för det här tillfället. Ibland så får vi kristna höra att det var andeutgjutelsen som gjorde att det blev någon pingst. Men pingst har firats inom judendomen sedan uttåget ur Egypten, eller rättare sagt några dagar efter. För pingst betyder 50, fast jag vet inte riktigt vilket språk det är som används. Om det är latin eller grekiska eller vad det kan vara, men 50 betyder det i alla fall. Så det är 50 dagar efter påsk så är det pingst. Och läser man i andra Mosebok från 19 till 24 kapitel, tror jag det är, så, och räknar på fingrarna, så finner man det att förbundet på Sinai slöts 50 dagar efter uttåget ur Egypten. Så inom judendomen så firar man pingst för att högtidlighålla att man fick lagen på Sinaiberg. Och det är ju intressant, därför att det handlar ju om befrielse och om lydnad. Gud befriade folket ur ett yttre slaveri, där slavdrivare tvingade folket att slå tegel utan att man fick något råmaterial. Man fick samla det själv, och kravet på produktion var högt. Men Gud befriade dem ur slaveriet, det yttre slaveriet. Och 50 dagar senare så ledde han dem också in i en lydnad. Han slöt förbund med dem och gav dem budorden. Påsken i kristen mening är ju också befrielsen ur ett slaveri. Fast nu handlar det om ett inre slaveri. Det som vi ibland lite fromt kallar slaveriet under synden. Eller slaveriet under våra begärelser. Detta att vi egentligen aldrig kan få nog. Att vi tänker det att ja, vi ska nog dela med oss, men först måste jag ha det, och först måste jag ha detta, och sen måste jag ha det. Jag har funderat ganska mycket den senaste tiden på orden rättfärdighet och rättvisa. Rättvisa uppkommer ju genom lagstiftning och domstolar och polis och fängelseväsen. Och den bygger ju ytterst på krav. Och i botten på kravet så finns förmågan, makten att beröva den felande människan något av hans liv. Kanske genom att låsa in honom. Böter. Rättfärdighet är ju något helt annat. Rättfärdighet bygger inte på krav. Rättfärdigt är något som kommer inifrån. Det är generositet av hjärtat. Och rättfärdigheten måste vara frivillig. Den kommer spontant inifrån en själv. Rättvisa bygger på kunskap. Sådan kunskap som man kan sätta på stentavlor eller på papper. Det och det är rätt och det är fel. Rättfärdigheten däremot, den bygger på kärlek. Och kärleken är något mycket större. Något som inte alls på samma sätt låter sig präglas på stentavlor. Utan profeten Jeremia säger vid ett tillfälle när Herren lovar att leda folket in i ett nytt förbund, att jag ska skriva min lag i deras hjärtan. Alltså, nu kommer det inifrån. Det är en lydnad och ändå något frivilligt. Det är det anden kommer för att skapa. Jag är fri och ändå lydig. Vi är ju vana vid att lydnad handlar om tvång. Och det är ju rättvisans lydnad. Men här, anden kommer inte som befälhavare. Han är ingen korpral som står på en kaserngård och ryter. Utan han är hjälparen. Och istället för att tala om för oss hur vi skulle leva om vi hade ett varmt hjärta, så värmer han våra hjärtan. Det första förbundets lydnad bygger alltså på information, medan det nya förbundet bygger på inspiration, att bli inspirerad, att få ta emot kärlek. För det kanske är så att vi egentligen inte har någon kärlek om vi inte har fått den ifrån Gud. Gud är kärleken. Och det betyder liksom att du och jag har ingen körtel som alstrar kärlek. Utan anden är verksam. Och han är verksam på många ställen också. Ibland de som inte har en medveten tro. Därför att han vill kalla oss alla till sig. Eftersom rättvisan bygger på krav och rättfärdigheten på kärlek, så kan vi säga att denna världens system bygger på fördömelse. Medan Guds rikes rättfärdighet bygger på frihet från fördömelse. Ett par citat. Paulus skriver: Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Eller vid ett annat tillfälle: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och friheten handlar ju just om en frihet från fördömelse. När Paulus beskriver hur han har försökt att med lagens hjälp göra sig själv till den perfekta människan, så kommer han fram till att ju mer han strävar efter denna perfekthet, desto sämre går det. Och så suckar han till sist att det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och då blir slutsatsen den här, Romarbrevet 7. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Befrielsen handlar alltså om att vi inte längre står under fördömelse. Vi är kallade till något mycket större än rättvisa, nämligen rättfärdighet. Men när man blir kristen, eller när man är kristen, så är det ändå lätt gjort att man tar denna världens tänkesätt med sig in i församlingen. Att man rätteligen kan och bör skapa en bättre värld med hjälp av fördömelse. Alltså att peka ut föremål, människor som man tycker gör fel, och med en lagom dos fördömelse se till att de gör något annat. Intressant nog är det ju så när vi läser Bibeln att Jesus förefaller förfärligt ointresserad av politik. Och det berodde ju inte på att det saknades missförhållanden i samtiden. Samhälleliga politiska missförhållanden. Men enda gången jag kan påminna mig att Jesus yttrar sig om någon något som kan låta som fördömelse, det är det här tillfället, Lukas 13 kapitel. Jag läser. Just då kom några fariseer fram och sa till honom: gå härifrån och lämna den här platsen. Herodes vill döda dig. Jesus svarade dem: gå och säg till den räven: se, jag driver ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon, och den tredje dagen går jag bort. Här fanns det alltså fariseer som månade om att Jesus skulle leva, så det är också intressant att se. Men den räven, det var ungefär vad Jesus kostade på sig. Och han var mer än så, naturligtvis. När Jesus gick på vägen till Jerusalem för att låta sig tas till fånga, så gick han genom Jeriko. Och det är ju en liten berättelse som passar väldigt bra i barngudstjänster och familjegudstjänster. Om Zacchaeus som sitter uppe i trädet för han är för kort i rocken, och folk släpper inte fram honom för att titta på Jesus när Jesus går förbi. Men han var ju alltså landsförrädaren. Han hade roffat åt sig av mycket av det som inte tillhörde honom, men som istället tillhörde människorna i Jeriko. När Jesus går förbi så bjuder han sig hem till Zacchaeus, och inte ett ljud av anklagelse. Han använder kärleken som instrument och inte fördömelsen. Till sist säger ju Zacchaeus själv att om jag har tagit för mig så ska jag lämna tillbaka, och mer än så. Kärleken har mjukat upp honom. Kärleken har värmt hans hjärta. Det betyder inte att man kan ta det här som någon sorts lagtext. Gör alltid så där. Kärleken har alltid en spontanitet i sig. Men vi kan lära oss något. Nämligen detta att leta efter kärlekens alternativ när det gäller sådant som vi ser eller förstår eller tycker är fel. Nu finns det ett tillfälle då Jesus inte censurerar sig själv, eller hur vi nu ska uttrycka det, om man nu gjorde det. Och det är när han diskuterar med de religiösa ledarna. De som han menade förde folk bort ifrån Gud istället för att föra dem till Gud. Vi ska ta en av de här riktiga paradtexterna i sammanhanget från Matteus 23 kapitel. Sedan sa Jesus till folket och till sina lärjungar: på Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar ska ni inte handla. Ty de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör de för att människor ska se dem. De gör sina bönrämmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi. Ja, så här långt kan det ju låta lätt i teorin. Men då kommer ju frågan. Och den kan jag inte svara på. Det kanske man ingen kan svara ett svar som går att sätta på papper eller på stentavlor. För att då låter det ju som om man inte fick lov att yttra sig i politiska frågor om man inte kunde instämma. Och då kan man ju tycka det att jag inte tystnade är ett värre brott än att säga en anklagelse mot en tyrann. Fick inte många kristna i Sovjet hjälp av att sådana rörelser som Amnesty International påtalade förföljelserna, orättvisorna? Jo visst. Detta jag säger nu ska inte tas som ursäkt varken för likgiltighet eller för feghet. Och det är absolut inget konfliktförbud. Men låt oss leta efter kärlekens alternativ och se om det finns något sådant. Jag tänker på Moder Teresa. Hon såg hur folk låg på gatan och dog i Calcutta. Hon kunde dragit igång en rörelse där hon hopat usch och fy och bu över stadens myndigheter. Usch att ni låter människor ligga på gatan och dö. Men istället så kavlar hon upp ärmarna och tar hand om det döende och startar en rörelse som till sist präglar inte bara staden utan många platser på vår jord. Och när hon till sist dör och har fått fredspris och lite av varje, så bekostar den indiska staten en statsbegravning. Hon lär vara den enda som fått kristna som fått en statsbegravning i Indien. Alltså, låt oss leta efter om det finns ett kärlekens alternativ. Och i vilket fall så tror jag så här att om man ska komma med en anklagelse så kanske det också är viktigt, inte minst för ens egen skull, om man också är villig att be för den man anklagar. Bergspredikan, Matteus 5:44. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ja, i vilket fall så finns det ju alltid ett kärlekens alternativ som står öppet. Be för dina ovänner. Det är lätt gjort att man tänker så här att om jag välsignar tyrannen så får han sån framgång i sitt tyranni att det blir ännu värre. Men så är det ju inte. Utan vi ber ju till Gud Och Gud ser till att om nu tyrannen ska välsignas, så blir det omvändelse som välsignelsen handlar om. Att han kan kliva av från sitt tyranni. Det är ju något liknande i Bibeln, i de apostoliska breven, när vi närmar oss frågan om slaveriets vara eller icke vara. Paulus skriver ju på en del ställen i sina brev att till de som är slavar, troende, att var nu sköter nu som slavar. Och det kan ju vi tycka är ett ganska hutlöst sätt att förmana människor. Var han inte mot slaveriet? Jo, det var han säkert. Men vi får inte riktigt veta varför han skriver så. Det kan vara så att han väntade Jesu återkomst så snart, så att det var ingen anledning att reparera en sjunkande båt. Men det kan också hända att han ser det här som ett kärlekens alternativ. Att man kan upphäva slaveriet, inte genom revolution, utan genom rättfärdighet. När Paulus satt i fängelse så fick han ju en man till sig som hette Onesimus. Det är ett ganska roligt namn, för det betyder den nyttige. Och han hade varit slav hos en kristen i Kolosset, tror jag det var. Han hette Filemon. Han hade kommit till tro hos Paulus där i fängelset, för han hade smitit från Filemon. Och Paulus skickar tillbaka honom till Filemon. Och då skickar han med en liten, höll på att säga remiss, sa det också, ett litet brev till Filemon. Och vi ska läsa det brevet och tänka på att han inte säger usch och fy och bu över Filemon. Du som är kristen ska väl inte ha några slavar, och du ska föregå med gott exempel och skärp den nu och ge honom friheten. Utan han för fram en kärlekens förmaning. Det är ett kort brev, jag läser så här. Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och från brodern Timoteus till vår älskade vän och medarbetare Filemon, och till vår syster Apfia, vår medkämpe Arkippus, och till församlingen i ditt hus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga. Min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, min broder. Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra, vädjar jag hellre för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge, jag vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus, som förr inte var till någon nytta för dig, men nu är till nytta både för dig och mig. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen vill jag behålla honom hos mig, så att han kunde vara mig till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke har jag inte velat göra något, för att det goda som du gör inte ska ske av tvång, utan av fri vilja. Kanske blev han skild från dig en tid för att du skulle få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav utan som något mer, en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Om du alltså anser mig vara din förtrogne vän, så ta emot honom som du skulle ta emot mig. Har han gjort dig någon orätt eller är han skyldig dig något, så för upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand, jag ska betala. Jag skulle också kunna säga, för upp det på din räkning eftersom du är skyldig mig dig själv. Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Låt mitt hjärta få ro i Kristus. Jag skriver till dig övertygad om att du kommer att lyda mig. Jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber om. Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas att ni genom era böner ska få mig tillbaka. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig, liksom Markus, Aristarkus, Demas och Lukas, mina medarbetare. Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande. På slutet kan man ju tycka att Paulus nästan är lite manipulerande. Låt mig få nytta av dig i Herren. Men tanken är ändå den grundläggande. Det goda som du gör ska inte ske av tvång utan av fri vilja. Om vi alltså vill få andra människor eller få oss själva att leva det goda livet, så kan vi inte börja med anklagelser. Det är väldigt vanligt att man anklagar sig själv. Man vet att ja, döma ska man inte göra. Men sig själv anklagar man i hopp om att bli en bättre människa. Det blir man inte. Man kan inte ta emot mera kärlek bara för att man anklagar sig själv. Och det är ändå det där mera kärlek som ska till. Det är det som kan skapa en bättre värld och en bättre människa. Låt oss be. Helige Ande, värm upp våra hjärtan. Helige Ande, vi längtar efter att du ska komma över oss, att du ska uppfylla oss. Du ska flöda över i våra liv. Vi behöver din hjälp och din ledning, både för att urskilja kärlekens alternativ i olika sammanhang och för att ha den kärlek som behövs till att ge vidare. Påminn oss, Herre, om att vi alltid kan be för de människor som vi tycker felar. Tack, Herre, för ditt rike där allt är så annorlunda. Att du har kallat oss till frihet. Att vi får lov att leva i en frihet från fördömelse. Där du är helig ande, där råder frihet. Kom du frihetens ande, du nådens och bönens ande, kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Vi har inte fått träldomens ande, slaveriets ande, så att vi åter skulle känna fruktan. Vi har fått barnaskapets ande, vilken vi ropar Abba, Fader. Det vill vi tacka dig för. Fader, Son och Helige Ande. Amen.